Året är 2008. Alexander Lebedev, han är i London. Han har en plan.
One doesn't know whether this is a strategy for him to create some relevance for himself back in Russia and create some protection for himself back in Russia.
Det här är Bill Browder, som tidigare varit den största utländska investeraren i Ryssland.
That if he has a, you know, major news outlet in the UK, which is an hugely important country for Russia, that would give him certain high marks from the authorities so that he's allowed to live in peace.
Det har bara gått några veckor sedan skandalen briserade på Alexander Lebedevs skvallertidning i Moskva, Moskovski korrespondent. Tidningen publicerade påståenden om att Vladimir Putin ska lämna sin fru för en ung gymnast. Något som ledde till att tidningen måste stänga ner. 2008 vet alla att den som bråkar med president Putin kan få sitt liv förstört, både privat och ekonomiskt. Alexander Lebedevs oligarkvän till exempel, Mikhail Khodorkovsky, hade vid den här tiden dömts till bedrägeri och avtjänat 3 av 9 år långt fängelsestraff. Men för andra går det ännu sämre. Kritiserar du Putin kan ditt liv till och med vara i fara. Som dissidenten Alexander Litvinenko fick uppleva när han blev förgiftad och dog 2006. Så det är inte konstigt om Alexander Lebedev blir nervös. Han måste hitta en fristad ifall han snabbt behöver lämna Moskva. Och hans plan är något som har funkat förut.
Also mirrored the strategy of oligarchs in Russia 20 years earlier. So oligarchs in Russia, people who owned banks, people who owned oil companies, people who owned other things, would buy newspapers and TV stations, not because they made money, but to buy them to gain political influence.
Alexander Lebedev, han bestämmer sig för att köpa en brittisk tidning.
Well, it didn't seem like a very good investment strategy, but these British newspapers were losing money hand over fist.
Men frågan är, kan han göra det? Det finns 2 huvudsakliga problem. Det första är finanskrisen 2008 som sliter sönder den globala ekonomin och raserar Alexanders personliga förmögenhet. I Storbritannien finns en myndighet som samlar alla underrättelsetjänster som MI5 och den militära underrättelsetjänsten MI6. Myndigheten heter Joint Intelligence Committee och rådger också ministrar i regeringen. Och det är den myndigheten som blir Alexander Lebedevs andra problem. De börjar oroa sig över att en tidigare KGB-agent får makt över en brittisk tidning. Om Alexander Lebedevs plan ska funka inser han att han behöver hjälpa sin son, Evgeny Lebedev. Alexander Lebedev, han har pengarna. Men det är Evgeny Lebedev som känner rätt folk i London. Där är Londongrad, oligarkerna som fästade till sig makten. Den här serien gjordes ursprungligen av Tortoise Media och har adapterats och översatts till svenska av Ospo Nodio och Third Ear Studio. Vår reporter Paul Caruana Galizia söker svaren om hur de ryska oligarkerna tog över London. Han har sedan 2021 rapporterat om oligarkernas framfart i London. Och den här serien Londongrad publicerades första gången 2022 i Storbritannien. Jag heter Martin Jonsson och det här är avsnitt 3. I maj 2008 är Alexander Lebedevs son Evgeny Lebedev på en utställning som han själv finansierat. På väggarna hänger foton på tidigare ryska föreställningar av Chekhov-pjäser. Evgeny Lebedev är därmed chefredaktören för skvallertidningen Tatler, Georgi Gregg. Georgi Gregg är son till en hovmarskalk och har börjat bli en slags mentor till Evgeny Lebedev. Bara några månader tidigare har Georgi Greggs tidning valt Evgeny Lebedev till Storbritanniens 3:e mest eftertraktade ungkar. Och om du undrar vilka han förlorar mot, så är det mot komikern Russell Brand och Sam Branson, son till miljardären Richard Branson. Evgeny är på utställningen med skådespelaren Jolie Richardson. Hon är 15 år äldre än honom. Men de börjar synas tillsammans på fester och middagar. En person som vi har pratat med beskriver Evgeny Lebedevs relation med Jolie Richardson och med många andra kvinnor mer som mor och son. Efter utställningen går Jolie Richardson, Georgie Gregg och Evgeny Lebedev ut på middag på den japanska restaurangen Sakenohana på St. James Street, bara 10 minuter bort från Buckingham Palace. Det är ännu en krog som familjen Lebedev äger. De får sällskap av en riktig mediemogul och adelsman, Jonathan Harmsworth, Lord Rothermere den fjärde. Han är en av de mäktigaste personerna i brittisk media. Han har ärvt tidningen The Evening Standard från sin pappa, Vere Harmsworth, Lord Rothermere den tredje. The Evening Standard är Londons största papperstidning. Och det var den tidningen Alexander Lebedev brukade läsa som KGB-agent på 80-talet, när han letade efter tecken på kapitalismens misslyckande. Men nu är det snarare The Evening Standard som håller på att misslyckas. Tidningen förlorar mellan 10-20 miljoner pund per år. Och Lord Rothermere ska försöka göra sig av med den.
Do have foreign correspondents, and we have very good foreign correspondents.
Much worse outcome.
På restaurangen sitter Lord Rothermere bredvid Georgie Gregg, chefredaktören på skvallertidningen Tatler. Medan de äter sushi och dricker sake viskar de båda tidningsmännen med varandra om en möjlig försäljning och potentiellt nya ägare till The Evening Standard, utan att Evgeny Lebedev och Jolie Richardson hörde. Dagen efter fortsätter Lord Rothermere och Georgie Gregg sitt samtal över telefon. Georgie Gregg säger att han ska kontakta familjen Lebedev för att se om de är intresserade att ta över tidningen. För Georgie Gregg är det helt rimligt att sälja till dem. Inte bara för att Alexander Lebedev har pengarna, men också för att han har meriterna. Alexander Lebedev finansierar fortfarande Novaya Gazeta, den liberala Moskvatidningen. Men det är Evgeny Lebedev och inte Alexander som är Georgie Greggs kontakt. Så därför är det Evgeny Lebedev som Georgie Gregg hör av sig till. Evgeny Lebedevs respons enligt Georgie Gregg är entusiastisk. Evgeny Lebedev ringer sin far i Moskva. Inom bara några veckor möts far och son Lebedev med Georgie Gregg och Lord Rothermere. De sätter sig ner i en av Londons mest prestigefyllda lokaler, i ett femstjärnigt hotell kallat The Connaught i stadsdelen Mayfair. Det är den sortens ställe med tjocka mattor och välstrukna bordstukar som dämpar ljudet från privata samtal tillräckligt mycket för att de inte ska höras av andra. Det är den sortens ställe där en kopp te kostar 95 kronor. Under sommaren 2008, när männen möts, så börjar de skissa fram ett avtal. Och precis som alla hemliga överenskommelser får avtalet ett kodnamn, Project Venus. Snart börjar också formella förhandlingar. Lord Rothermere representeras av den framstående investeringsbanken Lazards. Georgie Gregg byter nu sida för att kunna förhandla för Lebedev-familjen och ta med sig entreprenören Justin Byam Shaw. Justin Byam Shaw, han är en framgångsrik företagare som under sin studietid på Oxford tog med sig Georgie Gregg på fester som hölls på Pierce Gaveston Society, en exklusiv middagsklubb. I skvallerpressen ryktas det om vilda sex- och knarkfester på just den här middagsklubben. Förhandlingarna görs i all hemlighet. Den pågår under flera månader, samtidigt som den globala finanskrisen pågår i omvärlden. Under den här tiden går det ryskägda gasbolaget Gazproms aktiepris ner med 70%, vilket drar ner Alexander Lebedevs förmögenhet. Det leder till att Tysklands regering tvingar hans lågprisflygbolag Blue Wing att sluta flyga på grund av försenade betalningar. Men nu har Alexander Lebedev en plan för att ta sig ur sina ekonomiska problem. Han säljer ett jetplan och 11 hektar mark i italienska Umbrien. Han sparkar ett antal politiska reportrar och grävande journalister från Novaya Gazeta. Och han är dessutom sen med att betala ut lön till de anställda som är kvar. Alexander Lebedev avbryter också processen att starta en rysk version av den brittiska kulturtidskriften Dazed and Confused – Han vägrar att betala uppstartsredaktionen. En medlem ur den redaktionen anklagar Alexander Lebedev för att agera som en oligarkbandit från 90-talet och säger, citat, "Jag tror att Lebedev är beredd att råna ryska journalister samtidigt som han agerar en god liberal man inför de brittiska journalisterna." Slutcitat. Alexander Lebedev säger till sina affärspartners att han vill köpa The Evening Standard, Londons största tidning, för att gynna Ryssland. Och han tänker bara göra det om Kreml säger ja.
£1 sold. That's the amount rumored to be behind the nominal sum announced in the official statement.
I slutändan lyckas Alexander Lebedev skrapa upp tillräckligt mycket för att köpa 76% av The Evening Standard från Lord Rothermere för £1. Men med löftet om att investera 25 miljoner pund, ungefär 320 miljoner kronor.
More than 6 months of negotiations and Alexander Lebedev is now the first Russian to own a leading UK newspaper.
Project Venus har lyckats.
I mean, it's extraordinary some of the people who have been able to come and go into the UK.
Här hör vi vår reporter Paul Caruana Galizia prata med Chris Steele, som tidigare var chef på Rysslands avdelningen på den brittiska säkerhetstjänsten MI6.
And who have been allowed to buy newspapers, obtain nationality for their children, all the rest of it. People that worked for the KGB, worked within the KGB against Britain and against Britain's interests, undeniably, including Alexander Lebedev, of course.
It was really 2008 he started moving to buy the newspapers. What did you think then? Because you must have known about his past. To see him buy a major newspaper, what did you think of it in that moment?
I don't understand how that could be allowed to come about, quite apart from any of the specifics. The idea that you would allow a national newspaper or a national media outlet to be owned by a former KGB officer who had worked against Britain in his posting here is just extraordinary. I don't understand how that can be allowed.
So Alexander, in his defense, says, you know, I left government service in 92. I'm now a banker. What do you make of that?
Well, as Putin himself has said, Raz Chekist Vsigda Chekist. Once you're an intelligence officer, you're a Russian intelligence officer, particularly there, you're always an intelligence officer. Certainly Putin's view is that these people have a lifelong obligation to the state and to the government.
Georgi Gregg, som har förhandlat tidningsköpet åt familjen Lebedev, får också en belöning. För trogen tjänst får han 5% av The Evening Standard och blir chefredaktör. Detta var hans första stora tidningsjobb. Senare kommer han gå vidare till att bli chefredaktör på Lord Rothermeres andra tidning, Mail on Sunday, och efter det, The Daily Mail. När Alexander Lebedev får frågan om Evgeny Lebedev skulle jag vilja bli tidningens ansvariga utgivare, som folk spekulerar om, säger Alexander Lebedev om sin son, citat, "Jag vill vänta och se. Han har förändrats mycket de senaste 4-5 åren, sen tiden när han lekte runt i södra Frankrike." Slutcitat. Evgeny Lebedev har förändrats. Nu kritiserar han de rika. Människor som enligt honom inte gör någonting på grund av att de har förmögna eller inflytelserika föräldrar och, citat, hänger på stranden med supermodeller, snortar kokain. Slutcitat. Evgeny Lebedev, han driver Raisa Gorbachev-stiftelsen och syns allt mindre med festfixare som Andy Wong och allt mer med glamorösa kvinnor. Och hans far, Alexander Lebedev, verkar ändå nöjd. Så drygt 30 år gammal får Evgeny Lebedev uppdraget av Alexander Lebedev att leda The Evening Standard, Londons största tidning.
Ladies and gentlemen, press freedom is a universal ideal, but its currency differs around the world. In Russia, people die for it. So this is not something we take lightly.
Precis som Chris Steele, som varit chef på MI6, börjar den brittiska underrättelsetjänstens samlingsmyndighet The Joint Intelligence Committee, också oroar sig för den här utvecklingen. Att en tidigare KGB-agent tagit över en stor London-tidning. Åtminstone en person på myndigheten misstänker att ryska spioner ska kunna komma till Storbritannien genom att arbeta undercover som journalister. Och det finns farhågor om att köpet kan skapa en oroväckande trend för utländskt ägandeskap av brittisk media. Men ministrarna på departementen säger att de aldrig får höra de här farhågorna från säkerhetstjänsten. Och snart kan Alexander Lebedev använda Project Venus-mallen för att köpa ännu en tidning, The Independent. Och han lyckas. Till slut äger han inte bara en London-tidning utan också en nationell tidning. Den här gången samlar Alexander Lebedev in pengarna genom att sälja den fjärdedel han äger av det ryska flygbolaget Aeroflot. Han säljer sin andel av företaget till en Kreml-styrd bank för $575 miljoner. Det är en bank som Vladimir Putin själv är chef för. Det blir en klassisk oligarkaffär där Putins bank köper Lebedevs aktier till 20% rabatt av marknadsvärdet. Men Alexander Lebedev själv skämtar ändå om att summan han får från försäljningen gör att han, citat, antagligen kunde köpa alla tidningar i Storbritannien, slutcitat. Han får även The Independent för en pund, med förpliktelsen att investera 9,25 miljoner pund. Det är ungefär 120 miljoner kronor. Hans son, Evgeny Lebedev, blir ordförande för den tidningen med. För Evgeny Lebedev är det nu dags att avsluta kapitlet som festprins. Han har blivit en seriös person, eller får åtminstone ta på sig en kostym ibland. Inte långt därefter kommer han att börja bjuda ut den person som kommer att bli Storbritanniens framtida premiärminister på luncher och middagar. Boris Johnson. Nu är vi i stadsdelen Kensington igen, där flera ryska oligarker har köpt upp lyxiga villor.
So we're on Derry Street, looking at Northcliffe House, an enormous Art Deco building, shops downstairs, very grand Art Deco windows, and revolving door entrance, and of course home to the Evening Standard.
Det är också här vid Northcliffe House som The Independents kontor ligger. Tidningen som Alexander Lebedev precis har köpt. Och där är också Evgeny Lebedevs privata kontor. Kontoret är inte så grandiost som man kan tro. En gång när Evgeny Lebedev ska möta med en journalist låter han personen vänta utanför kontorsrummet i 2 timmar. Och då hör journalisten allt som sägs inuti rummet. Så tunna är väggarna. Den gången sitter Evgeny Lebedev och diskuterar med en av sina assistenter och möjliga gäster till hans nya talkshow på London Live, en tv-kanal som hans pappa har köpt. Journalisten hör hur förslagen på gäster blir mer och mer bizarra innan de fortsätter att prata om vad Evgeny Lebedev ska på sig för kläder. Evgeny Lebedevs kontor blir maktcentrum i hans liv. Det visar hur långt han har kommit. Och ironiskt nog har han inte rört sig fysiskt så långt bort. Northcliffe House ligger i Kensington. Det är en kort promenad från familjen Lebedevs första Londonhus på Earl's Terrace, men också från Evgeny Lebedevs grundskola, St. Barnabas och St. Philips. Det är också bara några minuter från Alexander Lebedevs gamla jobb på Sovjetunionens ambassad, numera den ryska ambassaden på Kensington Palace Gardens. Det är här som Evgeny Lebedev fortfarande försöker etablera bilden av sig som den seriösa Evgeny. Ett år tidigare har han dragit ner sitt engagemang i Raisa Gorbachev-stiftelsen för att komma till rätta i sin roll som tidningsägare. Men det kommer sig inte helt naturligt för honom. så hans pappa ser till att Evgeni Lebedev omges av en grupp av nära rådgivare och assistenter. Den viktigaste av dem är Justin Byam Shaw, entreprenören som har hjälpt dem att förhandla The Evening Standard-dealen. Och Evgeni Lebedevs privata del av verksamheten, den växer. Han har till slut en sociala medieansvarig, en livvakt, en moderådgivare, en assistent för sociala aktiviteter, en redaktör, en medierådgivare och så en journalist. Jobbet upplevs som tufft för hans närmsta anställda och redaktörer. Evgeni Lebedev förväntar sig direkt svar på sms. En av hans medarbetare minns ett konstant flöde av obesvarade meddelanden från honom. Det kommer telefonsamtal på natten, plötsliga flygresor, oändliga förfrågningar om det ena eller det andra. De måste leta upp personer till hans fester, rada upp människor som ska fotas med honom. Men om du kan härda ut så kan du också bli rikligt belönad. Journalisten Amal Rayan är Evgenis rådgivare i 1,5 år. När Evgeni 2013 gör honom till redaktör för The Independent, då är han 29 år gammal. Hans uppgift är att stänga ner papperstidningen för att kunna fokusera på nätversionen av tidningen. När han är färdig med det blir Amal lovad att bli redaktör på The Evening Standard. Men Evgeni Lebedevs löfte hinner aldrig infrias. Amal lämnar bolaget för att bli medieredaktör på BBC. Samtidigt jobbar Evgeni Lebedev hårt på sin nya image. Han skapar bilden av den seriösa Evgeni bit för bit.
I believe at that time he was beginning to awaken to a new level, another level of creative excellence. And a tremendous amount was being demanded of him.
Där är Stuart Pearce, som Evgeni Lebedev anlitar som röstcoach. Stuart Pearce har tidigare tränat upp Lady Diana, Margaret Thatcher och skådespelaren Vanessa Redgrave. Han kallas också The Master of Voice.
Evgeni is an extraordinarily private man, immensely sensitive. You know, he has a pedigree of sensitivity which is really refined. And so being in the public domain is not an easy position for him, at least it was at that time. He has a very profound destiny and he does such great work. If you're a very private person, but you're called to greatness, as we saw with George VI, it's very challenging and it must be a hoop, so to speak, a fiery hoop that he's constantly jumping through. And so my role with Evgeni was to rediscover a new language so that he could actually create the role that was being demanded of him.
Evgeni Lebedev kanske inte är så superseriös egentligen, berättar en tidigare medarbetare till oss. Medarbetaren berättar, citat, vi får pitcha idéer till Evgeni. Vi pratar om att genom imagen oligark möter Hunter S. Thompson eller att han ska vara med i Strictly Come Dancing, slutcitat, som är den brittiska versionen av Let's Dance. Journalisten som är på hans kontor jobbar med att arrangera intervjuer som Evgeni Lebedev själv ska göra med vissa utvalda och sen skriva artiklarna. En som har det jobbet minns hur de fixar en intervju med Evo Morales, Bolivias dåvarande president. Men de blir tvungna att skrota den bokningen när Evgeni Lebedev inser att flygplatsen i La Paz ligger för högt upp för att hans privata jetplan ska kunna landa. En intervju som faktiskt blir av är med Europas sista diktator, Alexander Lukashenko, diktator i Belarus.
We basically ended up doing a film about Britain's youngest newspaper proprietor, son of a Russian oligarch, securing and doing this interview with Alexander Lukashenko, which was a huge deal at the time.
Där är Natalia Antelava. Idag är hon chefredaktör för nyhetssajten Code Story. Men 2011 jobbar hon för Newsnight på BBC.
In the meeting the night before, Lebedev was telling me that he really wanted to ask him, you know, really tough questions and talk to him about, you know, democracy and the West. And, you know, he was like sort of in this combative mood, sort of, I'm going to give him a hard time. So I was looking forward to seeing how that dynamic would play out. And what was very clear the minute that man walked into the room is that he was in charge. And as they sat down and started the conversation, Lukashenko just got on top of Lebedev and he never gave up that position. Like, he was in control.
Förutom vid ett tillfälle, när Evgeny Lebedevs frågor plötsligt tar en märklig vändning.
Lebedev said to him, "So, Mr. President, what is your opinion on group sex?" And we just, and I just thought, "What? Excuse me, what?" But it, Lukashenko's reaction was priceless too, because he just paused. And that was, I mean, I have to give it to Lebedev. That was one time when he like stopped Lukashenko in his tracks.
Det är inte förrän BBC har slutat filma som det blir tydligt att intervjun antagligen är orkestrerad av Evgenis pappa, Alexander Lebedev.
So when the interview was over, everyone stood up and Lukashenko said, "How's your father?" And he said, you know, he said he sends his regards. And Lukashenko said, "End a message." And Lebedev said, "Yes." It was an exchange along these lines. But my assumption was that the father had helped it happen. And the two of them disappeared into a room. And it lasted for about half an hour or 40 minutes, whatever they talked about.
Men att få sitta ner med en postsovjetisk diktator som Lukashenko, det är inte det viktigaste målet för Lebedev-familjen. Utan de viktigaste att nå, det är Storbritanniens folkvalda ledare. Studhouse är ett 1700-talshus på samma mark som slottet Hampton Court Palace i London. Det omringas av ängar där rådjuren har sprungit ända sedan kung Henrik den åttonde bodde där. Studhouse, det är ett vackert hus med en lång historia. Och 2007 köper Lebedev-familjen huset för 12 miljoner pund. Det är ungefär 150 miljoner kronor. Och de lägger ner ännu mer pengar på renoveringen. Längs middagsbordet står kandelabrar designade av kändisjuveleraren Theo Fennell. De föreställer kroppar i olika sexpositioner. På en hylla i ett av rummen står sexleksaker uppradade. Det är buttplugs i form av Vladimir Putins huvud och överkropp. De är designade i protest mot Putins invasion av andra länders territorier. Det är en present till Evgeny Lebedev från skådespelaren Stephen Fry. Halvvägs upp för trapporna hänger en tavla som Evgeny Lebedev har beställt. Det är ett storslaget konstverk i röda och gyllene färger som föreställer en militärparad på Röda torget i Moskva. Det är intressant, för sättet som Evgeny Lebedev beskriver tavlan är att den representerar Putins ideologi. Citat, en ny sorts filosofi för den ryska staten som fokuserar mer på öst än väst. Slutcitat. Den 6 juni 2009 blir Studhouse platsen där Lebedev-familjen håller sitt 4-årsjubileum för Raisa Gorbachev-stiftelsen. Det är alltså uppföljaren till festen som var på prinsessan Dianas barndomshem på Althorpe, där hela den här historien började. Den här festen är mycket mer blygsam. Den har en budget på bara 500 000 pund, 6 miljoner kronor, jämfört med 2 miljoner pund för den första festen, cirka 24 miljoner kronor. Men det är nu som Alexander Lebedev bjuder in Boris Johnson. Johnson har nyligen blivit vald till Londons borgmästare sedan ett år tillbaka. Och Johnson blir placerad bredvid Evgeny Lebedev på middagen. Det blir starten på en lång vänskap. En månad senare går Boris Johnson på lunch med Evgeny Lebedev på Blueprint Café. En förnäm restaurang nära Tower Bridge med utsikt över vattnet. De börjar ringa och smsa varandra ofta och de träffas mer och mer. I november under det här året, 5 månader efter Studhouse-festen, går Boris Johnson på The Evening Standards teatergala. Det är en årlig prisutdelning som håller på att dö ut hos societeten i London. Nimrod Kamer, som själv beskriver sig som en proffsminglare och som vi kommer höra mer av senare, berättar att anledningen till varför Evgeny Lebedev återupplivar prisutdelningen, det är för att bli kompis med pristagarna.
Award ceremonies are the method that get the most people to suck up to you, because you just give awards. And I'm pretty sure he was the one deciding who to give the awards to. It wasn't a professional committee. It was just his decision who he wanted to be friends with.
På ett år avgår tre av de fem jurymedlemmarna i protest mot att en av världens mest kända skådespelare, Helen Mirren, får priset som bästa skådespelare. Trots att hennes namn knappt figurerat i jurydiskussionerna och att ingen i jury har röstat på henne. Evgeny Lebedev byter också klädkod på galan till mörk kostym. Han fascineras av modetidningen Vogue's chefredaktör Anna Wintour och tar med henne som arrangör. Han bjuder in stora stjärnor, folk som David Beckham, Naomi Campbell och Elton John, som vid det här laget har blivit nära vän med Lebedev-familjen.
I thought it'd be great to shave the beard off of my dear friend Evgeny Lebedev.
Hello, my name is Evgeny Lebedev, and my darling friend Sir Elton John is about to take my beard off for comic relief, and I'm absolutely terrified what I look like underneath.
So we're going to start the process and denude Mr. Lebedev of his facial monstrosity. It's on.
Oh dear.
Exactly.
Inte långt efter det föreslår Evgeny Lebedev en ny sorts ceremoni för Boris Johnson. En årlig rysk konstfestival i London, finansierad av Kreml. Johnson tycker det är en fantastisk idé. Men han säger till Evgeny Lebedev att den inte borde glorifiera Rysslands sovjetiska förflutna, utan fira Putins Ryssland istället. Kom ihåg att det här är alltså den ryska staten som nyligen lönnmördade dissidenten Alexander Litvinenko. Det här var en del av Boris Johnsons sätt att se på ryska pengar i London. Han uppmuntrade också oligarker att ta sina skilsmässostrider och förtalsmål till London. Han håller ett tal 2012 inför The Confederation of British Industry, som alltså motsvarar svenskt näringsliv, att, citat, jag skulle aldrig uppmana till stämningar, men om en oligark känner sig förtalad av en annan oligark så är det Londons advokater som balsamerar deras själar, slutcitat. Johnson hamnar också i konflikt med finansministern George Osborne över en oligarkskatt på dyra fastigheter i huvudstaden. För London-borgmästaren är The Evening Standard en viktig tidning. Och Boris Johnson jobbar hårt på sin relation med redaktionen. Han skriver till Evgeny Lebedev att, citat, ditt och The Evening Standards stöd uppskattas mycket, slutcitat. Bara 8 dagar innan Londons borgmästarval i maj 2012 står det på löpsedeln för The Evening Standard. Boris Johnson, the right choice for London.
I therefore declare Boris Johnson to be elected as the mayor of London.
Boris Johnson vinner med liten marginal, 51,5% av rösterna. Efter att Johnson har blivit omvald förändras hans vänskap till Evgeny Lebedev. Den blir starkare. I oktober 2012 gör borgmästaren Boris Johnson sin första resa till Palazzo Terranova, Lebedevs familjens villa långt upp på det böljande landskapet i Umbrien i en del av Italien där det finns många Putin-vänliga oligarker. Snart började också ryktas om Johnson och Lebedevs relation. Vad innebär den egentligen? Och man pratar inte bara om relationen mellan Boris Johnson och Evgeny Lebedev utan även relationen med hans far Alexander Lebedev, den förre KGB-agenten. Vi ska komma tillbaks till det. Alexander Lebedev, Evgenys pappa, tillbringar fortfarande mesta delen av sin tid i Ryssland. Han gifter om sig med en blond sibirisk kvinna som heter Elena Perminova. När de träffas första gången är hon 16 år gammal och han är 43. Hon är dömd till 6 års fängelse för att ha sålt ecstasy på nattklubbar. Men hennes pappa ber Alexander Lebedev om hjälp i rättsfallet. Och Lebedev hjälper till. Och tack vare det lyckas hon ta sig ut ur fängelset och flytta till Moskva för att börja plugga. I den officiella versionen hinner Elena fylla 18 år när hon till slut börjar dejta Alexander Lebedev. De blir kära och de gifter sig och de får totalt 4 barn. Modetidningen Harper's Bazaar kallar det en askungesaga. Men i övrigt är Alexander Lebedevs liv i Ryssland inte en saga. Han kommer fortfarande inte överens med Vladimir Putin. 2012 blir han åtalad för misshandel för att han har slagit en annan näringslivsmagnat i ansiktet live på rysk TV. Det hände mitt under en hetsig debatt om den globala ekonomiska krisen. Alexander Lebedev sitter i en panel med en annan oligark som först hotar att slå Lebedev i ansiktet. Så här säger Lebedev i en intervju med CNN.
I felt threatened, but my point was that I need to stop it, otherwise it's going to go into not only an insult and intimidation, but to be hit in the face. I might have overreacted. I mean, normally I'm a very quiet person and I was not looking for any violation of public order.
Åtalet innebär att han kan få upp till 7 års fängelse. Så Alexander Lebedev är orolig. Och det är hans son Evgeny Lebedev också. Det uttrycker han i en intervju med BBC.
I think he'll go to jail.
He thinks he probably will, and what's worse, we also believe that there's been a contract taken out on his head in case he does go to jail.
Really?
There's some sinister elements that he's crossed in the past with his anti-corruption campaign.
Under rättegången presenterar Alexander Lebedev ett karaktärsvittne. Det är hans före detta KGB-chef som beskriver Alexander. KGB-chefen beskriver Alexander Lebedev som, citat, en av de mest utbildade och talangfulla anställda, slutcitat, på underrättelsetjänsten. Alexander Lebedev blir fälld för misshandeln.
But what was interesting is that he didn't spend a single day in jail, which is very unusual.
Investeraren Bill Browder igen.
You get convicted in Russia, it's almost a certain jail sentence, and so he must have had some political support to avoid jail.
Alexander Lebedev är inte lika populär i Kreml längre, men han är inte så impopulär att han inte kan komma tillbaka. Det han behöver, det är ett tillfälle att bevisa sig. Och precis det händer 2014.
Pro-Russian forces today seizing Ukrainian ships in the Crimean port of Sebastopol. Shots fired, but no injuries as the Russians raised their flag.
The Russian flag now flies above the Crimean parliament here in Simferopol. We understand that overnight, around about 50 unidentified armed gunmen forced their way inside the parliament building.
Invasionen av Krim blir ett vägskäl för Alexander Lebedev. Han behöver välja. Antingen kapa de sista banden han har med Putin eller gå åt ännu hårdare och kämpa sig tillbaka till toppen. Mer om det i avsnitt 4 av Londongrad. Tack för att du lyssnat på Londongrad. Den här serien är skapad av Paul Caruana Galizia. Producent på Tortoise Media är Katie Gunning. Ljuddesignen gjordes av Tom Kinsella och mig, Martin Jonsson. Klippningen gjordes ursprungligen av Sari Thomas och bearbetades av Tanvir Mansur. Svensk översättning är också av Tanvir Mansur. Och jag heter Martin Jonsson. Det här är en produktion av Tortoise Media i samarbete med Nodio och Third Ear Studio.